Programmet presenteras av ATG. Spel på sport, häst och kasino.
Ringvägen 52, en krispig och solskinande morgon, så säger vi god morgon NHL. Och idag så är med mig de kanske två mest pålästa NHL-tyckarna i Sverige. Kan det vara så, Erik Granqvist, när jag sitter här med dig och Frobodin?
Jag är bara lycklig att du är hemma efter guldfirandet där, att du tog det hem. Vad härligt det var att se dig. 6 guld för damerna. Hur känns det att vara hemma i hockeyvärmen igen?
Ja, framförallt är det torrt om man jämför med Trondheim nu var på Längve, när det var det mest ihållande regnet i mars månads första vecka på 136 år. Det där lät som ett NHL-rekord för med väldigt många olika asterixer.
Ja, men det är kul att de håller sådana rekord på väder också. NHL är ju exceptionella när det kommer till att hålla koll på sina siffror. Det gör de tydligen i Trondheim också.
Ja, och ni två var väldigt ödmjuka när jag skulle bolla upp er som pålästa. Det var ingen som ville plocka upp den.
Jag tänkte bolla över till dig. Du brukar vara den mest pålästa NHL.
Smalt påläst. Ni är ju bredare påläst.
Jag brukar kalla Uffe för oraklet. Och det är kul, vi ska prata nutid, framtid. Det är ju bara en dryg månad till slutspelet börjar där borta i Stanley Cup. Här i Sverige har ju slutspel och kval börjat, vilket ju är enormt kittlande, samtidigt som solen går upp här över söder. Och dessutom lite nostalgi, och det gillar vi ju.
Ja, vi har väldigt mycket spännande framför i det här fullmatade programmet, och jag tycker att vi ska börja att prata och titta på någonting som Erik kommer att gå igång på, för att i natt så möttes ju Jeremy Swayman och Linus Ullmark. Ullmark med sitt Ottawa numera vid de här klassiska målvaktskramarna. Härlig vänskap. Här har vi Ullmark i Senators-tröjan när de möttes i natten. Det blev seger för Ullmark, och framförallt så blev det en helt fantastisk räddning. Erik.
Superman save av Linus Ullmark. Och jag såg faktiskt det här live i natt, och det var som att jag leviterade ur sängen. Och just Linus Ullmark är ju en av världens absolut bästa målvakter. Det var det universums bästa tandem tillsammans med Swayman i fjol, och här visar han ju varför.
Säsongens räddning?
Ja, bara när man säger så här så är det ju en topp 5 minst sagt. Det där är ju helt fenomenalt. Alltså, dels att han hinner över, men att han faktiskt fångar den också. Det är så otroligt imponerande.
Erik, du har ju alla superräddningar i huvudet, så är det här den bästa vi har sett så långt?
Ja, faktiskt är det i just när man tar kontexten också. Ottawa jagar slutspel. Han möter en av sina käraste vänner. Det tyvärr då det blev en splittring istället för att Boston höll kvar det här supermålvaktsparet de hade. Och Swayman blev utbytt sedermera i matchen. Ullmark blev vinnare och gjorde än så länge årets räddning. Men vi har ju ett antal matcher kvar innan vi slår fast det.
Ullmark en framstående svensk i natt. En annan sådan var Jesper Bratt, som gjorde ett mål och två assist när hans New Jersey slog Edmonton. Bratt som är bäste svenske poängplockare den här säsongen med sina 76 poäng på 67 matcher. Men vi fick också se lite notabla siffror från den här mannen, till exempel Leon Draisaitl, som drygar ut sin ledning i målligan. 47 mål, han har alltså 11 mål fler än tvåan William Nylander.
Ja, Draisaitl har ju faktiskt burit Edmonton, ska vi säga. McDavid har väl lite skadeproblem, och sen har han dessutom då fick en liten formsmacka efter Four Nations. Så den stora tysken leder Oilers som, han är inte bara den bästa målskytten, han är ju en suverän playmaker också.
Ser vi också lite mål här för Edmonton, men det skulle inte räcka för Jesper Bratt alltså. Med det här målet först, och sedan ett par minuter senare i den tredje perioden, så kom det också en assist till 3-2 avgörandet. Och Uffe, om vi pratar om Bratt nu, han är alltså uppe som total 9 i poängligan, bästa svensk. Hur bra är Jesper Bratt?
Ja, men han är otroligt bra. Jag tycker inte vi pratar om honom tillräckligt mycket. Det är mycket Nylander, det är mycket fokus på Elias Pettersson, och kanske fel anledning den här säsongen. Men att han kliver fram i det här läget är så otroligt viktigt. Vi vet att Jack Hughes kommer inte att spela med den här säsongen. Hamilton. Han är out. Dougie Hamilton kom med besked igår, och det låter ju som han kommer inte att spela med i grundserien. Det är så här slutspelet, ja, om de går till andra rundan kanske han kan komma tillbaka. Så att Jesper Bratt kliver fram i det här kritiska läget är så otroligt viktigt, och visar liksom vilken clutch player han är.
En sak, Valentina Tronkan, kompisen Bratt, och Valentina pratar ju mycket om Bratt, och jag har också gjort det senaste åren, framförallt belysa hur seriös han är. Alltså det mentala, det fysiska, det tekniska på isen. Han lämnar ju inget åt slumpen för att vara den absolut bästa versionen av sig själv. Och som du säger nu, det är väl liksom, alltså fönstret har ju tyvärr stängt, så vi ska vara ärliga, för att vinna Stanley Cup. Men däremot att gå till slutspel och kanske överraska där, då hänger ju mycket på Bratt och Markström för Devils.
Jesper Bratt som jagar klubbrekordet i assist för New Jersey. Kanske ska han slå det redan på lördag när vi kommenterar Devils mot Pittsburgh.
Mm, det blir ju väldigt häftig match. Och Bratt som är en av de mindre spelarna i ligan, och vi ska prata lite grann om storlek senare. Nu puffar jag för dig ungefär. Det kanske inte var rätt gjort, men så är det.
Assistrekordet i New Jersey är 60 assist på en säsong. 93-94 så gjorde Scott Stevens det av alla människor. Och 60 assist gjorde Connor McDavid i den här matchen. Totalt sett 9:e gången i karriären som McDavid når 6 assist på en säsong. Och det är bara 4 spelare som har överträffat det. Det är ganska imponerande i det här stadiet av karriären.
Ja, jag blev lite förvånad faktiskt när du teasade om det här inför. Att det bara är 4 stycken. Så nu får du dra namnen här.
Ja, föga förvånade så är Wayne Gretzky etta med 17 säsonger 6 assist eller mer. 2 är det någon som har gissat?
Jag borde vara med.
Jagr inte med. McDavid har passerat honom nu. Han hade 8.
Okej.
Okay. Ja, då drar vi direkt.
Adam Oates
kommer in på en tredje plats tillsammans med Ray Bourque på 10. Oh. Paul Coffey hade 11. Oh. Och sen på då delad femte plats har vi Mario Lemieux, Ron Francis och Connor McDavid på 9. Och då har vi alltså namn som Joe Thornton, Sidney Crosby, Bäckström, till exempel, Bäckström, Malkin, som han alltså är före redan nu. Och det stod verkligen ut för mig när vi pratar om att McDavid har nått den här noteringen redan nu.
Ja, det gör det. Och vissa av namnen, Lemieux, det är ju mycket på grund av skador och sjukdomar som han inte nådde upp till det. Men just att ha den här... Alltså, vi pratar ju ofta om processen i hockey, men om vi tar de här stora namnen du nämner, de hade ju en förmåga att varje dag, varje match göra saker som att de hela tiden när de går ut på isen är faktorer för att skapa målchanser i stort sett. Och där är ju han just nu universums bästa, även fast han inte toppar poängligan av framförallt skadeanledningar.
Du nämnde ju Bäckström här, för nyfiken kan jag ändå säga, eftersom vi har det här pappren, att Bäckström hade 5 sådana säsonger lika med Peter Forsberg. Men en efter Henrik Sedin, 6 stycken 60 assist-säsonger, där är han bästa svensk. Så nu vet ni det. Någon som har gjort väldigt många assist i sin karriär är Patrick Kane, som hade 5 poäng mot Buffalo här om natten. Och detta Sabres-lag mycket irriterat efter en tuff säsong. Det blev ju lite urspårade scener här. Albert Johansson och Simon Edvinsson inblandade. Vi ser Edvinsson här får lite en kyss av Josh Norris. Och så kommer Tage Thompson in och kastar handskarna. Och så var alla spelare inblandade. Och ja, så här blir det ibland, Erik.
Ja, mjölken kokar över. Och du nämnde ett ord där, Jonta. Frustration. Alltså... Buffalo är på väg mot sin 14:e raka säsong med missat slutspel. Det är ju flest av alla i professionell sport där borta. Och de borde ju ägna faktiskt energin till att göra annat än det här. Men just nu är de här och det svenska backparet fick gurgla lite också.
Ja, och Johansson smög in där nu för att berätta det.
Ja, det är lite lustigt här. För att,
han undvek bestraffning.
Han fick ju en 10 minuter misskontrakt. Men vi såg honom där på isen och han spelade i några byten till. Vi ska säga att det här var ganska sent i matchen. Men det blev till något fel där. För domaren hade ju bara liksom skeppat iväg spelarna men hade gjort en miss där på Albert. Så han fick spela klart trots att han fick en misskontrakt.
Han höll ju ganska låg profil i själva bråket också.
Det får man ge honom.
Ja.
Höjdpunkten med det här bråket var väl annars domaren Fredrik Lecouet. Jag har inte frågat dig, för du kan lite franska, som bara blev less.
On the play number 77 for Detroit is gonna have a minor for roughing and all the other guys gonna have a misconduct. Buffalo will have a
Alltså domare som blir ledsen har ju någonting.
Ja, jag älskar det. Det är liksom bara försvinn härifrån. Ur min åsyn.
Det är som en tonårspappa. Det var, nu, ut allihop.
Har du varit med om något sånt under din karriär? Någon domare som bara, nej, nu räcker det.
Bort tyvärr, eftersom jag har slutat spela på 90-talet så var ju inte... Domarna var ju inte uppmickade
det
på det
sättet. Jag tänker att du hörde det själv.
Jo. Vi hade ju många domarprofiler. Det var ju Kuben Andersson, Thomas Kuben Andersson och Rådbjär och de här.
Börje
Johansson. Jag är så förbannad på Börje. Kunna dra på han en, ja, för att citera Foppa. Så det var ju verkliga profiler till domare. Och man har ju absolut hört liknande bara. Försvinn bara härifrån eller något sånt där. Men inte via mixsystemet.
Elias Pettersson har ju haft lite kritik som vi var inne på här tidigare den här säsongen. Men god form senast tiden. 1+1 gjorde han mot Calgary senast. Här ser vi mål mot Montreal. För det är ju så att Elias har 3 mål och 4 poäng de senaste 4 matcherna. Och Rick Tocchet har pratat gott om honom. Han är på rätt väg, Uffe.
Ja, och det är otroligt kul att se efter allt han har fått utstå. Jag tyckte en positiv förändring där. Han har ju varit liksom ganska bitsk mot media, men häromveckan så kom han ju ut där mot pressen i Vancouver och indirekt bad om ursäkt för sitt uppträdande någon vecka tidigare när han liksom hade varit lite nonchalant i en intervju där. Och jag tror att det är bra att han tar lite ägarskap för att säsongen inte har blivit som han har hoppats.
Där är ju nyckel. Vad var det Jesus sa? Sanningen ska göra dig fria. Inte för att jag är så troget kristen på det sättet, men just det här att han tar ägarskap och säger ja, jag har inte varit nog bra, och i samma stund han gör det, då släpper ju lite av. Han har ju liksom varit så här lite rebell och kämpat emot, ja, istället för att erkänna ja, det har inte gått så bra alls som vi har velat eller jag har velat, och därifrån kan han ju sen börja blomma ut, och det har han gjort och det är väldigt kul att se.
Men det är viktigt i den här delen av säsongen när man verkligen slåss för en slutspelsplats, ja, för att det kommer ju, missar de slutspel, då vet man att då kommer den här sommaren att vara tortyr. Kan man ändå liksom peta sig över mållinjen där, så det blir en helt annan sak då.
Och sen måste han ju göra en utvärdering. Hur ska han lägga upp sommarträningen och allting för att komma bättre rustad till nästa säsong? Men nu är de ju på upploppet. Vi ser ljuset, Jonathan, för att citera Bröderna Lejonhjärta.
Ja, om vi ska lägga kvar den här matchen mot Calgary så var det tyvärr ett par svenska skador. Mikael Backlund fick kliva av. Och sen hade vi den här fula smällen. Först Elias Pettersson, den andra backen med en fin tackling på Nassim Kadri, och så kommer Connor Sarri in, och det här är ju en ren hämndaktion nu för.
Ja, nej, men det är så tråkigt, och det händer ju tyvärr ganska ofta att vi ser såna här grejer, att det blir en reaktion på även liksom en clean hit. Och det är ju bara skönt att det åtminstone blev någon slags bestraffning för det där, för det där måste vara bort ur sporten. Det är ju vidrigt att säga faktiskt.
Ja, och 2 matcher avstängning, Erik. Rätt, ja, eller fel?
Alldeles för lite. Jag menar, Elias Pettersson, nummer 25, backen alltså. Den andra kallar vi nummer 40 då, EP40. Men gör ju en superbra tackling, går ihop, armen in till kroppen, rakt in i bröstet. Och sen kommer det med den här jättefula tacklen, armbågen mot huvudet från blindside som en ren händaktion. Så där tycker jag play safety måste statuera ett tuffare exempel.
Hur många matcher?
Ja, men minst 4 matcher tycker jag.
Så minst 4?
Ja, jag kan sträcka mig till 3.
Ja, du var lite snällare. Ja. Tycker du har rätt, Erik. 4 matcher, det var fult. Händaktion, man måste ju få tackla. Vi tar och lyssnar på Rick Tocchet istället. Tränare i Vancouver.
Yeah, I think he's stringing some good games together. You know, we talked about not getting too high and too low. You know, sometimes the lows were really low and it can affect as a player. Same thing now, he's getting his game together. But I can see him leaving after the game, shook his hand there, you know, good game. But it was like, hey, I got more to go. So, like, I like that. You know, he's got the even keel. He's going to put the work in and, you know, we'll continue to grind.
You mentioned you went down to 5 defensemen. Any update on defensemen?
I'm sorry.
Any update on defensemen?
He's being evaluated, you know. So we'll, you know, I'll talk to the trainers in a bit.
Yeah. Elias Pettersson, nummer 40, på rätt väg den här säsongen produktionsmässigt. Någon som har varit på rätt spår hela säsongen mer eller mindre är Nathan MacKinnon, som nu också har klivit in i 1000. Poängsklubben. Och här ser vi aktiva spelare med 1000 gjorda poäng. Crosby, Ovechkin, Malkin, Kane, Kopitar, Stamkos, Giroud, Tavares, McDavid, Bäckström. Och så Nathan MacKinnon, den 11:e aktiva spelaren på den här listan. Och det är tidigt i karriären, får vi säga.
Ja, han har inte ens fyllt 30 än, så man kan ju tänka sig att han har minst 7 år kvar eller något liknande. Så att han kommer nog stiga på den där listan, det kan vi nog räkna med.
Men Erik, Sidney Crosby, topp 600 poäng plus vilken spelare?
Ja, det känns som, det här är ju 11:e året jag jobbar på Viaplay här, och första gången jag fick äran att sitta med Gide och gänget så pratade jag varmt om Sidney Crosby, just hur seriös han är och vilken ambassadör för hockeyn, precis som hans föregångare då, nummer 99 Wayne Gretzky.
Ja, och han håller ju på att slå ett Gretzky-rekord. Vi ser ju flest antal gjorda poäng. Det kommer han inte att slå. Och frågan är vem som kommer att slå det. Vi sa ju samma målrekordet och nu blir det slaget. Så jag tänker inte säga aldrig. Men Sidney Crosby har ju redan tangerat Wayne Gretzkys rekord för antal säsonger med minst en poäng per match. 19. Och han är ju på väg nu. Spelar resten av matcherna så behöver han 8 poäng till för att nå 80. Han har missat 2 matcher.
Mm.
Och då slår han rekordet med sin 20:e säsong. Gör han det?
Ja, det gör han, och det hoppas jag både med hjärna och hjärta, för det är ju en enorm bedrift. Alltså kunna göra mer än en poäng i snitt per match i världens bästa hockeyliga i 20 säsonger i rad. Det är ju helt makalösa siffror, på tal om att varje dag vakna hungrig, vilja utvecklas, nyfiken, ha den här blandningen av ödmjukhet, att lägga ner jobbet som krävs dag ut och dag in för att vara i absolut världstoppen. Så han har ju vunnit precis allt. Nu har han ju till och med vunnit Four Nations också. Och det stoppar ju inte här. Nu, det blir inga fler Stanley Cup. Han fick lyfta den 3 gånger om han inte blir tradad. Men det verkar han inte vilja bli. För han är trogen Pittsburgh Penguins i resten av sin karriär.
Ja, precis. Nej, men, och du är inne på helt rätt spår, Erik. Liksom att han har kunnat hålla den här höga nivån. Det är ju ett resultat av just den här seriositeten. Och det här brinnet för hockeyn, liksom att alltid vilja bli bättre. Han är 37 år, han söker fortfarande efter sätt som han kan utvecklas på som hockeyspelare. Och den där nyfikenheten, den är ju fantastisk.
Jag har ju sett honom på nära håll när jag jobbade med en ung målvakt i Kalifornien. Jag berättade förut, men det tar sig att upprepas igen. Mitt i sommaren, det är 30 grader varmt ute där i Kalifornien. Han åker in på isen. Det är mina 4 bästa timmar i livet, skulle jag säga. Förutom när vi fick barn såklart och den typen och vann några SM-guld. Men just att se, han kommer in på isen och han är som en 10-åring. Ett leende på läpparna och ägnar sedan 2 timmar ut att vässa sina verktyg och bli bättre och bättre. Och det här är 2012, 2013, så det är 12-13 år sedan. Men det känns som igår. Och den lågan brinner ju fortfarande i honom, och det är det som är så fascinerande.
Ja, men jag kommer ihåg för några år sedan när det var All-Star Break och han fick en dag ledigt innan. Men vad gjorde han? Han åkte iväg till typ så Idaho eller något sånt där, dök upp på någon liten isrink där och jobbade på handleden. Liksom. Det är enastående.
Ja, men det var väl samma nu under Four Nations också, när han och McKinnon tog den här frivilliga träningen för Kanada, när alla trodde att de som hade spelat skulle ta ledigt.
Och ingen trodde egentligen att han skulle kunna spela. Och vad jag har förstått efteråt när man har hört vad folk har pratat om, så var det var en rätt allvarlig skada. Men han liksom kämpade sig igenom det där. Han gjorde en så pass bra turnering så att han hade kunnat bli MVP. Liksom. Det är vid 37 års ålder.
Men jag brukar ibland säga att de här främsta... Alla de här främsta svenska hockeyspelarna genom tiden, de ambassadörerna, ända från Håkan Loob den tiden fram till Henke Lundqvist och de här stjärnorna vi ser idag. Man önskar man kunde klona dem och ut i alla ungdomsomklädningsrum. Det är det här det innebär att ha det inre drivet. För det, andra utifrån kan ju stötta och så vidare, guida. Men det måste komma här inifrån, det här drivet och glädjen att vilja utvecklas och utmana sig själv. Och det har ju Crosby mer än någon annan.
När du nämner de här svenska storheterna, Erik, tycker jag att det är passande att kolla på även den svenska totalen där. Vi fick ju se alla tiders poängtotal förut. Om vi kollar på svenska så är det ju Mats Sundin 13-49 som toppar med ganska god marginal. Och nu får vi se hur det blir med Niklas Bäckström här, om han kommer tillbaks. Men annars är det Erik Karlsson som är aktiv, som är med på den här listan och kan klättra. Så det... Inga svenskar upp i de här Crosby-totalerna inom en överskådlig framtid då?
Nej, det tror jag blir svårt. Alltså vi har ju bra spelare, men alltså komma upp på de där nivåerna. Det känns som Mats Sundin sitter ganska ohotad där uppe till och med just nu.
Ja, det tror vi. Men vi har ändå sammanställt en lista över spelare födda på 2000-talet. För Erik, vi ska ta fram en liten spåkula här. Och om vi kollar på de här namnen så har vi ju spelare som Rasmus Dahlin är väl den som står ut. Men Lucas Raymond, Leo Carlsson, William Eklund, Simon Edvinsson är väl de som kanske kittlar mest här. Om du får titta på de här namnen, svenska födda på 2000-talet, vad blir den högsta poängtotalen om du får välja vem du vill av de här?
De där två i toppen, alltså Rasmus Dahlin och Lucas Raymond, de har ju faktiskt chansen att vara där uppe och nosa på 1000. Men ska du upp mot den milstolpen som ju är ju något alldeles speciellt, då behöver du också hålla dig frisk. Och både Raymond och Dahlin tar ju hand om sig själva, är också extremt seriösa och har den här begåvningen som behövs för att göra upp mot en poäng i snitt per match. Men jag skulle säga att Rasmus Dahlin måste byta miljö. Vi kommer prata mer om det sen, men att på något sätt att han får byta miljö och lyfta ännu mer, då är han mitt namn. Vad säger du förutom Dahlin Raymond?
Nej, det är väl Leo Karlsson som man är spänd på såklart. Där finns ju potentialen att bli en kanske till och med superstjärna i NHL, men han är fortfarande ung och det är ganska många steg han måste ta på den stegen innan han är där. Men han är väl den som sticker ut bortsett från de två givna.
Ja, och om vi kollar på listan vi såg förut där vi hade namn som verkligen var toppspelare i NHL. När vi kollar på de här, Rasmus Dahlin kan vinna en Norris. Leo Karlsson kanske kan bli en toppcenter i ligan. Har vi liksom, hur många av de här tror du kan göra anspråk på titeln bäst i världen på sin position någon gång under sin karriär? För det kan ju i princip alla de vi såg tidigare.
Ja, nej, precis. Nej, det känns som det är väldigt få. Det är väl det som kanske är lite problemet i svensk hockey. Man såg, vi hade det äldsta laget i Four Nations. Man hade ju hoppats att fler liksom, av de här unga generationen skulle vara knacka på dörren vid det här skedet. Och det har inte riktigt hänt. Alltså, vi har några bra spelare som är på gång, men inte kanske i den utsträckning som man hade hoppats när man såg många av de här draftas ganska tidigt.
Ja, jag sitter ju och hoppas lite. Jakob Josefsson talar ju såklart varmt om de här Djurgårdsbegåvningarna som Viggo Björk och Anton Frondell och Viktor Eklund. Och där finns det ju faktiskt embryon till någonting väldigt speciellt som vi kanske om 20 år summerar, att Viggo Björk, han var inte den största spelaren när det gäller storlek, men han var en av de skickligaste. Och på något sätt hoppas man ju hela tiden, men här pratar vi ju eliten av eliten av eliten som ska hålla sig skadefria i stort sett över 15 års, 20 års karriär. Och det är ju väldigt svårt.
Men om vi pratar liksom elit, vi har svenskar som har vunnit Hart Trophy, vi har svenskar som har vunnit Ted Lindsay som är spelarnas pris till bästa spelare och poängligan. Men i den här gruppen vi såg nu, är det liksom Frondell och Björk vi ska hoppas på för att få en ny poängligaseger eller en ny MVP-titel? Fanns det någon i namnen vi såg där?
Nej, alltså Lucas Raymond gillar ju extremt mycket på alla sätt. Men att vinna poängligan för honom så länge McKinnon och McDavid är, det blir ju i stort sett omöjligt känns det som. Då måste han ha en ännu bättre omgivning, Lucas, för att kunna vara där uppe och hota. Men annars är det faktiskt, alltså Viggo Björk, jag har ju studerat honom eftersom grabben, det är Viggo Björk på Svensk Hockey TV, vi kollar. Så jag har ju tittat på den killen i flera år där. Och han har ju någon exceptionellt spelsinne och förmåga. Nu har han slagit rekordet här i J20 och får flest poäng genom tiderna som 16-åring. Mm. Men sen att det ska få transfer till världens bästa hockeyliga, men jag sitter och jag vill inte hålla på och håsa upp, men han är ju faktiskt en supertalang i ordets rätta bemärkelse. Och trots sin ringa storlek så tror jag han kommer bli enormt stor även i poängligorna i NHL om några år.
Men vi har ju blivit bortskämda med att vinna troféer och sånt där som vi är inne på. För i den här gruppen nu när vi pratar framtiden, ser du en Hart, en Art Ross, en Norris Trophy?
Ja, men det är väl Rasmus Dahlin Norris Trophy. Han har ju befunnit sig i det där skiktet under, men det är ju liksom alltid att han spelar i Buffalo som ett av ligans sämsta lag, och det håller ju honom tillbaka. För tittar du på de spelarna som traditionellt sett hamnar där uppe, så är det ju, jag menar, slutspelslag till att börja med. Och jag menar, Cale Makars fall är topplag till och med. Och Quinn Hughes i fjol när han vann Norris, Vancouver var ju topplag. Så det känns inte jättehoppfullt om jag ska vara krass.
Någon som har vunnit det mesta som går att vinna på lagnivå, som Erik var inne på, men även individuellt, är Sidney Crosby. Vi började diskussionen med honom, nu ska vi ta in lite fler röster om den stora Crosby.
I argued last week that I think Sidney Crosby is cementing his legacy as the greatest male international hockey player for Canada we've ever had, right? His overall record, the fact he came into this tournament with 25 straight wins internationally, he's won at the World Juniors, he's won at the World Championships, he was the MVP of the World Cup of Hockey, he scored the golden goal in 2010, and he's leading Canada right now in points through the first, you know, preliminary round, the first three games. It's incredible what we're seeing. He's one of the all-time greatest players, and he certainly is one of the all-time greatest international players as far as Canada's concerned.
Listen to guys like
McDavid and McKinnon, how important of a role model has he been for that, for this generation of Canadians?
I think he sets the tone. So we saw he had 3 assists against Sweden in that opening victory. The next day, there was an optional skate for Canada. Who were the first 2 guys on the ice? Sidney Crosby, Nathan MacKinnon, practicing one-timers, practicing breakouts, you know, practicing two-man weaves, essentially. Other guys were sort of saying, this is a day for me to rest my body. Sid says, no, I'm going back to the rink. He sets the example. He sets the tone for the team, the consummate professional. You know, again, one of the greatest players we've ever seen.
The fact that he hasn't dropped off, it continues to be at such a high level, and he does it with such class, humility. I think that there is a recognition now, maybe, that he's going to rank higher in the all-time list than we might have had him 5 years ago. We always talk about Mount Rushmore, and Mount Rushmore had 4 players on it, and there really wasn't a lot of wiggle room for anybody else. But I think Sid's making it difficult to keep him off that Mount Rushmore of top 4 players of all time. That's how good he has been of late and how much he's respected back home.
Den sista vi hörde där var Chris Cuthbert på Sportsnet. Kanadensare ska vi säga också, han har fått amerikansk flagga. Jag tror inte han blir glad för det. Så vi får
förtydliga
det. Ja, verkligen. Jag tror tydligast det. Och en annan sak vi ska förtydliga. När vi pratar om Mount Rushmore, det är alltså de 4 stora. Och de han menar är ju då Gordie Howe, Wayne Gretzky, Mario Lemieux och Bobby Orr, som har varit de 4 under lång tid. Och nu pratas det om Crosby kan armbåga sig in där. Så då ställer vi den frågan. Crosby, Mount Rushmore, ja eller nej?
Ska vi säga något om Mount Rushmore också? Att det är de här 4 presidenterna, Washington, Jefferson, Roosevelt och Lincoln, alltså, som är ingraverade där i South Dakota. Det kanske är en sån här kontext.
Ja, men det är bra.
Ja, men för alla unga tittare.
Jag tänker att det är så här gång som sport hjälper folk att liksom bli mer bildad. Ja. För det in oss på andra sätt. För de många sportintresserade känner nog till Mount Rushmore bara av den anledningen.
Exakt. Och det är de 4 stora presidenter då som blev ingraverade där då i klippan. Och nu pratar vi om de 4 bästa hockeyspelarna genom tiderna i NHL. Och jag skulle säga att vi ska slänga in, eller jag vill sätta in Sidney Crosby där, gravera in honom i klippan där tillsammans då med Gretzky, Gordie Howe och Mario Lemieux.
Ingen Bobby Orr. Rätt eller fel uppe?
Oh, den är svettig alltså. Ja, det är nästan mer inne på att peta bort Gordie Howe faktiskt. För Bobby Orr, på något vis, han gjorde någonting med en position som man inte trodde var möjligt vid den tiden. Liksom att han var back och han vann poängligor. Och
det känns Norris.
Ja, precis. Det känns konstigt att peta undan en sån som Gordie Howe, som är liksom Mr. Hockey historiskt sett. Men jag tror att Crosby är där nu. Att han verkligen håller på att göra oväsen.
Crosby är väl den som är mest jämförbar med Gordie Howe, ja, till det här liksom att han har varit så stabil över tid.
Exakt.
Så det ligger ju någonting i det. En grej som du fick i uppgift, Erik, när vi pratade om Mount Rushmore, att ta ut är över backar. För det är intressant att göra det. Men han landar ju ofta i att det ofta blir forwards. David Amber, som vi såg i inslaget med den här stiliga pälskragen, säger att han brukar ha Niklas Lidström som en topp 5-spelare alla kategorier och få lite skit för det i Kanada. Men annars är det mycket forwards. Så Erik, du fick ta ut en Mount Rushmore med back i NHL-historien. Det har jag aldrig sett förut, så jag är lite spänd på det här.
Ja, jag är också spänd på det. Och innan det så vill jag faktiskt utöka Mount Rushmore till 6 spelare när det kommer till det andra.
Men nu töjer vi på reglerna.
Ja, vi på reglerna. Men faktiskt, det är de här 4 som jag hittar i Mount Rushmore när jag går igenom. Mm. Och det är Bobby Orr, det är Niklas Lidström, det är Raymond Bork och det är Larry Robinson. Och Niklas Lidström, jag menar, 20 år, missade aldrig slutspel, 7 Norris, vann Conn Smythe. Och de här killarna, det är ju, när man går igenom deras meritrad på Elite Prospects, ja, men det tar ju flera timmar. Alltså det är så långa texter, för de har ju varit där uppe på den absolut yttersta nivån kväll efter kväll. Larry Robinson vann ju 6 Stanley Cup med Montreal, 2 Norris, Conn Smythe. Och sen då Raymond Bork, 5 Norris. Och Bobby Orr, 8 Norris, som vi sa. Så det här är ju, har du någon annan som kan slå sig in där, Uffe?
Paul Coffey.
Ja.
Det är väl han så här spontant. Alltså som, jag får erkänna att vad som hände innan typ 90-talet har jag dålig koll på.
Ja, vi har ju Doug Harvey som vann 7 Norris på 90-talet och det blir ju svårt.
Det finns ju några sådana där som man kan namnet på om man har sett meritlistan, men man har inte riktigt grepp om vad de var för backar. Men Paul Coffey är en sån där som sticker ut för mig. Kanske alltså Scott Niedermayer kan jag känna på grund av vilken så här, enastående spelare han var i båda riktningarna.
Men om man jämför den eran då, är Paul Coffey före Denis Potvin?
Potvin var en aktuell kille också.
Mm. För Potvin kanske är en mer mångsidig. Han gjorde inte lika mycket poäng.
Nej, precis. Det är väl det som alltid ligger Paul Coffey i fatet. Han ansågs vara för endimensionell. Lite så här Erik Karlsson-debatten.
Suverän skridskåkare, väldigt offensivt inriktad.
Precis, men att det kanske fanns brister i det defensiva spelet.
Jag vill bara ta, vi pratar om Bobby Orr här som du skulle peta. Från Mount Rushmore, Erik.
Nej, jag satt in honom i sexa.
Ja, men det var fyra. för när vi kollade, jag förberedde. Jag vill bara läsa upp den här statistikraden, för den är helt sjuk. När han var 21 år gammal, 1970, då vann han poängligan som back, som du var inne på för. Men inte bara att han vann den. Han var 21 poäng före Phil Esposito, sin lagkompis, som var två. Han var 34 poäng före Stan Mikita, som alltså var trea i poängligan och bästa icke-Boston-spelare. Och nu kommer jag att häda här, men vi har ingen annan statistik. Han vann också plus minus med 11 poäng före näst bästa spelare i ligan. Alltså det är ju en helt overklig statistikrad för en back.
Och han är enda backen som har vunnit poängligan och dessutom två gånger har han gjort det.
Jo, men också på det sättet att liksom var 21, ingen annan spelare gjorde 100 poäng och han gjorde 120.
Och jag måste bara säga så här nu kommer jag på, när jag gjorde Mount Rushmore, våran excellenta producent Axel, det var olika kategorier vi hade gjort det. Och hade man kommit med i en kategori som han gjorde i Mount Rushmore, då skulle man inte vara med i den andra. Så den här jag skickade in nu på så att säga Rushmore genom alla tider, där ska ju såklart Bobby Orr vara med också. Så nu fick jag en tankevolt i huvudet här. Varför tog jag inte med honom där bland de fyra stora? Ja, det var ju för att han inte fick vara med eftersom han hade varit med på Mount Norris. Nu har vi klargjort det också. Ja, det var lite stökigt.
Jag ville bara säga det, för det är helt sjukt. Och när man läser Bobby Orrs statistikrader så är de ju overkliga. Alltså mer overkliga än Wayne Gretzky kan jag tycka på vissa sätt.
Ja, alltså om man ska titta på alltså, ren dominans så känns det som att Bobby Orr de där säsongerna räknar upp. Mm. Och det är Wayne Gretzky när han var liksom som mest överlägsen. Det är ju de två mest dominanta spelare vi har haft egentligen i NHL-historien.
Okej, okay. Niklas Lidström är given på Mount Norris som vi då kallar det för. Vilken svensk back är närmast att ta sig in förutom honom?
Hedman eller Karlsson?
Eller Salming.
Ja, jag tycker Börje ska nästan
Salming. Ja, precis.
Börje Salming har ju ett väldigt bra case för att vara den bästa backen någonsin som aldrig vunnit Norris.
Ja, exakt. Det är väl det som skiljer
lite
honom.
Lite som Rasmus Dahlin. Alltså, han spelar inte i ett så bra lag, Börje. Hade han spelat i ett bättre lag, då hade han ju vunnit Stanley Cup.
Ja, han har ju varit två gånger, trea, två gånger.
Jo, han liksom men hade han vunnit Stanley Cup med en några gånger också.
Ja, det också. Vilken svensk back är närmast?
Victor Hedman.
Ja, jag säger Victor Hedman också.
Komplett.
Komplett, ja. Och vinnare.
Inga svagheter.
Och vinnare med lag också. Så. Ja. Men får jag bara säga en sak? Nu avbryter jag, men det här är en viktig grej. Mount Rushmore med de sex bästa genom alla tiderna. Då är det ju Orr och Lidström på backen. Men målvakt, vem hade du tagit där? Det hade jag tagit Hasek. Vem hade du tagit?
Jag hade tagit Hasek.
Hade du också det? Du och Jonta?
Ja, jag tycker också Hasek. Hasek också nivån.
Någon av er skulle säga Roale, Brodeur eller Dryden.
Dominik Hasek är ju Bobby Orr för målvakter. En helt overklig toppnivå. Sen en kortare karriär. Så då är ju mer Martin Brodeur, Patrick Roy, det är ju mer en Ray Bourque som liksom var excellent över två decennier. Så det beror ju på vad man föredrar. Där kan du också
lite som Lidström och Foppa. När Foppa var som bäst skadefri, då var han ju totalt dominant. Men Lidström var över 20 säsonger bara nötte på. Så det är jättebra jämförelse.
Väldigt, väldigt intressant där. Uffe,
ja.
Är du redo för din spaning?
Jag är redo.
Jag har ju alltid upp för spaning, så att, jag tror att vi är rätt redo också, Erik.
Ja.
Exakt.
Okej, är ni redo för en klyscha? Size matters.
Gillar det med vibrerande in i mikrofonen också.
Nej, men det här med storlek. Målvakter, ja, vi vet. 1,90, annars får du typ inte spela om du inte heter Dustin Wolf eller Jussi Saros i princip. Backar går vi mot mer och mer storlek. Vi vill inte ha de här små powerplay-backarna längre, utan alla ska vara minst 1,85. Men nu tycker jag även det här kryper in mer och mer bland forwards. Vi har sett under den här säsongen Connor Bedard jättekritiserad för att inte leverera enligt förväntningarna. Jack Hughes nu skadad när han fick kritik för att han kanske är för liten och klen. Och sen det som är mest intressant tycker jag, det vill ni titta på inför draften 2025 här. James Higgins inför säsongen helt given nummer ett. Nu börjar man titta på rankingarna. Faller steg för steg och allt folk pekar på att han är bara 1,80. Det är för litet. Titta på Connor Bedard. Titta på Jack Hughes. Vi tror inte att vi kan vinna med en sån första center. Så det här är en liten spaning att det här med storlek, Erik, det börjar spridas överallt.
Ja, men jag ska säga så här också. Vilket är glädjande för alla som inte är så stora. Är du lite mindre så finns det vägar till att också kunna spela i NHL. Även om du är målvakt eller back eller forward. Men då måste du ha någonting extra. Du måste ha ett spelsinne utöver det vanliga. Du måste ha en teknik och en rörlighet på skridskon. Och vi har ju exemplen av bröderna Hughes, Quinn och Jack Hughes. 1,78 långa. Patrick Kane, han är ju den tidigare generationen. 1,78. Jesper Bratt. Cale Makar är bara 1,82 lång. Så det finns ju exempel där de är i absolut elit på sin position, även om de inte är så stora. Men jag ser absolut trenden också, det du pratar om, att det går ju cykler där. Helt plötsligt börjar man, nu är det storlek, och tack och lov när det kommer till målvaktssidan så har det börjat ändra sig lite. Du har fortfarande chans att bli draftad om du är 1,83, 1,85, även om de ibland lite okunnigt, måste jag säga också, för att ge en liten käftsmäll till de som då ska scouta. Fastna inte bara på storleken, det är ju andra saker som behövs än att bara vara stor. Så vad säger du, Jonte, som är störst här?
Ja, absolut. Du kan inte lära ut storlek, som du brukar säga. Nej, men det finns ju en väldigt gammal annan klyscha, Nordamerika, som vi kan översätta fritt till att liten och bra slår stor och dålig, men stor och bra är alltid bäst.
Ja.
Och det jag vill komma till här, Erik, och nu kan du få ditt perspektiv, för att jag upplevde att under din tid som målvaktsträning, när du kom över till oss, till den goda sidan, ja, TV-sidan, så såg man ju trend där målvakterna låg i framkant. Målvaktsträningen, den individuella, var ju bättre än utspelarträningen. Det jag undrar nu är om träningen för stora spelare har kommit i kapp. Och med det menar jag att vara 1,90 nu, 1,95, och vara bra på skridskorna, det är normalt. För 10 år sedan, för 20 år sedan, då var det väldigt unikt att vara så stor och kunna röra sig. Så där undrar jag om det är det som har hänt, att man har fokuserat så mycket på rörlighet för stora spelare att det blir svårare för små spelare att sticka ut med rörlighet.
Ja, det där är ju väldigt intressant. Tidigare så kanske man tänkte, jag är stor och jag har min räckvidd och det kommer räcka långt. Men nu är det ju som du säger, den individuella träningen, de har ju egentligen kopierat det vi gjorde med målvakterna. De var väldigt noggranna, analysera spelet och så nöta på mönster, alltså skillsträning, för att bli funktionell sen in i matcherna. Och där har ju utespelarna kommit i kapp och i vissa fall även gått om nu. Så att det är ju härligt att man utmanar varann, målvakterna och utespelarna. Men du är inne på någonting. Är du stor och har den sizen och samtidigt kan vara väldigt rörlig, ha bra spelsinne och bra händer. Vi ser ju några exempel på det i NHL nu. Då är klart att du kan ha en fördel där. Men den jag håsade upp tidigare, Viggo Björk, han kommer ju inte landa över 1,80, och jag har fortfarande förhoppningar att en sån kille kan vara i en topp i en poängliga inom 5-10 år i NHL. Så det är det jag vill säga i alla fall, som är viktigt, att även om du inte är jättestor som Jonta, som är över 1,90 lång, så kan du fortfarande spela hockey på väldigt hög nivå. Men din spaning, jag förstår din spaning, att det trendar lite åt att de draft.
Det behöver inte betyda något.
Ifall
det är som att man rör sig på is. Någon som inte klumpar på skridskorna är Jesper Bratt. Vi har pratat om honom tidigare. Vi ska se honom imorgon här på Viaplay. Och nu ska vi föra Jack Hughes prata om sin radarpartner och gode vän.
Yeah, I mean, I'm surprised he flies under the radar. Like, obviously there's like a lot of star
Swedish guys like Nylander. I'm sure he's like the biggest guy. Hedman, Karlsson, these guys have been around for a while, but I think Bratter's just like, if I was a kid and I saw Bratter, that's who I'd want to play like, you know, like the way he skates, the way he moves, like the way he handles the puck. I just think like, if I was a kid, that'd be a guy I'd be like, I wish I want to skate like Jesper Bratt, like so elite, so fast. And it's honestly a little surprising he's leading Swedish guys. Like, I know a lot of guys are having great years, and I know I see Bratter on a daily basis. So just so impressive to him, and shows like how his hard work has worked out for him. And, you know, for me personally, it's been a blast to play with him most nights.
That's maybe what he's most known for in Sweden, just the amount of time he puts into his work in the summers, in the gym and so forth. How would you describe that side of him, the work ethic?
Yeah, I think he's obviously like extremely dialed in. I think, some guys can get by, by just, you know, using their talent and they're so skilled and they can do that. And some guys might not like to work hard and in the summer and skate and train, but they do it because they know that's, you know, how they get better. And he's a guy that loves, you know, skating and working out and just growing his game and getting better. And it shows every year. Each year he comes back and he's better and better. So, like I said, like as a fan of the game, I love seeing what he does. And like I just am so impressed with the way he's gotten better each and every year. And like I love playing with him.
Jack Hughes om Jesper Bratt, två spelare som är uppsignade på långa kontrakt med sitt New Jersey. Hughes tyvärr långtidsskadad just nu. Men nu när det börjar bli vår så närmar sig också free agent-perioden, och vi ska ta och kika på de namn som är kontraktslösa, några notabla. Och den första jag vill stanna på Uffe här, det är Aaron Ekblad som just nu är avstängd. Det kommer vara så i 20 matcher för doping. Och det jag undrar, Uffe, tror du att det här påverkar hans marknadsvärde i sommar?
Till viss del, ja. Åtminstone om han ska stanna i Florida. Vi vet att Bill Seeley, general managern där, är ju bra på att pusha sina spelare. Det såg vi på Gustav Forslings kontrakt, vilket man blev lite så här, oj, fick han inte mer? Och jag tänker att Aaron Ekblad har ju kanske, hans prestationer också varit lite sådär om man ska vara helt krass. Så det jag förväntar mig, att jag förväntar mig ingen löneökning om jag säger så.
Och innan vi pratar om silly season, Erik, vill jag fråga dig, i och med att du faktiskt har varit med om en snarlik situation, tyvärr, när du var i Färjestad som målvaktstränare så blev ju Robin Rahm, din adept, då avstängd för doping i 2 år. Och jag undrar, hur tror du att det här påverkar gruppen när en sån här grej händer med din erfarenhet?
Alltså, för det första ska vi ju, det är stora skillnader på hur man ser på dopning. I Sverige, ja, men Robin Rahm som dopade sig, tog då anabola steroider för att komma tillbaka snabbare från en skada utan att jag eller någon annan kände till det. Det var ett beslut han tog själv med sina polare där off-season. Och det som är grejen är, då straffas han ju. Konsekvensen för det beslutet blir 2 års avstängning, vilket är bra. Du måste få enorm bestraffning för att dopa dig. Och det som, om vi jämför med 20 matchers avstängning, det tycker jag personligen är alldeles för lite för att ta prestationshöjande preparat som Aaron Ekblad hade gjort, och också har gjort det utan vetskap. För alla som spelar hockey på elitnivå, man har ju alltid, ni får inte ta någonting utan att gå via den medicinska laget så att säga, och läkarna och så som är kopplade till laget. Men Ekblad tog ett eget beslut och tog det här nu och får, ja, men 20 matchers bestraffning, vilket jag tycker är alldeles för lindrigt. Men om vi jämför med det som hände med Robin Rahm där i Färjestad, var ju alltså fruktansvärd besvikelse gentemot, alltså ett svek mot laget, mot klubben, alltså mot oss tränare, mot kompisarna i omklädningsrummet. Så det var ju, ja, men det var det värsta jag varit med om när det kommer till svek, alltså på det sättet. Men jag tror faktiskt där borta i NHL så ser man inte riktigt på det på samma sätt.
Men jag vill bara fråga dig, Erik, först, hur hanterade ni som grupp den saken för att processa det?
Det var ju en chock för oss alla, men jag minns tydligt att Håkan Loob tog ett snack med Robin Rahm och sa, om du har gjort något sånt här, du måste erkänna nu. För har du gjort, du kan inte, vi kan inte skydda dig och säga att nej, men det här stämmer. Du måste vara helt ärlig vad du har gjort. Och då erkände han ju att han hade gjort det där, du vet, utan någon annan kännedom. Och då blir det såklart en enorm process där man, för det första, hur kan det ens hända? Hur kan en spelare, men det är ju spelarens eget ansvar. Alla är ju medvetna att man inte får ta prestationshöjande preparat eller anabola steroider som han gjorde i det här fallet. Och tar spelaren ändå sånt beslut när ingen annan känner till det, då måste ju han stå till straff. Men det är ju ett svek in mot spelarna i laget. Och sen så det blir ju den processen först. Men sen så får man ju gå samman och då kom Salak in istället till exempel. Och den säsongen slutade med man måste och besvika frustration. Vi som är här inne nu, vi måste tillitsfråga. Och är man med i ett hockeylag, då gäller det att kunna lita på varandra, både ute på isen men även utanför isen. Och det här var ett exempel när det inte blev så. Men sen zonade han sitt straff och var borta 2 år och kom tillbaka sen och spelade i AIK bland annat och lite andra klubbar. Men det viktiga för unga, det är sådana genvägar, för det blir senvägar. Och det är väldigt allvarliga brott att dopa sig. Så ska det ju vara, tycker vi i Sverige, och så ska det vara. Däremot borta i NHL så ser de ju på det på lite annorlunda sätt.
Ja, nej, men jag tyckte det var fascinerande att se just reaktionerna. Liksom, oj, han får 20 matcher. Oj, vad mycket. Och så ser man här, liksom, som du säger, Robin Rahm, 2 år. Vi såg Paul Pogba få komma tillbaka nu efter 2 år. Så det är en sån otrolig skillnad. Om man tittar på andra sporter i Nordamerika också. Baseball har ju varit, det har ju varit en liksom steroidfarm i princip med Barry Bonds och några av de här liksom, större spelarna som anklagats för att ta steroider. Men det känns som att där är det liksom, ja, det ser inte alls på samma vis som vi gör här. Så det är en enorm kulturkrock skulle jag säga.
Oh, exakt. Och svar på din fråga, så det som blev en total chock där i Färjestad när det hände där 2010 var det då på sommaren. Det tror jag inte är på alls samma sätt nu i gruppen där. Utan jaha, det var 20 matcher. Ja, då fanns hon och sin straff. Sen kom han tillbaka till slutspelet. De har ju tyvärr en annan syn, känns det som, i de här frågorna där borta i NHL.
Ja, det går inte att dra någon annan slutsats baserat på reaktionerna som har kommit. Om vi cirkulerar tillbaks till free agent-namnen som då är uppe den här sommaren. Aaron Ekblad var ju då en av dem som var inne på. Men den stora fisken i dammen är ju Mitch Marner som har utgående kontrakt med Toronto. Det är John Tavares som har den högsta utgående kontraktet, $11 million. Marner 100 000 där under.
Information om att med hade erbjudit Rantanen och hade frågat efter att få tillbaka Marner. Och det skapade ju lite svallvågor såklart på en marknad som Toronto där. Så det är intressant nu att se. Vi kan väl bara lägga till att Marner tackade nej till en trade. Han ville vara kvar i Toronto och allt tyder. Till vilket pris kommer Toronto att vilja behålla honom? Men det tror jag blir fascinerande att se.
Ja, och det är priset vi ska gå in på nu. Jag har förberett en liten utmaning för er. Ja, precis. Jag vet inte om det. Jag har nämligen skrivit ut ett par kontrakt här. Mm. Ska vi hålla upp dem här? Och det första kontraktet är ju då 11,6 gånger 8 med det Toronto som han är i nu. Då ska vi se om man då tar det här kontraktet eller väljer de här alternativen som jag har hittat på. Är ni med på det här kommer funka?
Jättekul! Ja.
Så, stannar han i Toronto för 11,6 per år i 8 år eller tar han 10 miljoner dollar men då bara i 7 år? För om man går ut på öppna marknaden i sommar, då är det ju bara 7 år som gäller. Toronto kan skriva ett extra år.
Mm, han kan inte skriva 8 år om man går ut på öppna marknaden.
Precis, och då har Florida topplag här, bra skatter, bra väder. Men då får man ta lite mindre pengar för att gå till Florida.
Mm. Jag tror inte han gör det.
Ja, men jag tror inte han nöjer sig med 11,6. Han vill ha mer än Nylander.
Du måste välja någon av dem här.
Ja, okej, då väljer jag Florida.
Mm. Okej. Okay. Vi måste välja mellan... Och nu fattar jag premissen. Vi måste välja med...
Välj ett av dem här.
Men om jag säger så här. Jag tror han kommer att vilja ha mer. Jag tror han kommer att vilja ha över 12 om man ska stanna.
Ja, men han får ett av dem här då.
Okej. Okay. Ja, då tar jag den.
Florida är kvar.
Ja.
Okej, okay, då ska vi se vad vi har på nästa. Tack för att hålla upp, Erik. Ja. Då blir det så här. Där hade han väldigt gött och fick ta rabatt. Du kan hålla upp den, Erik, framför kameran. Tack. Men om man får superbra betalt för att gå till ett sorgebarn, 14,7.
Gör det inte, Mitch! Gör det inte!
Till Buffalo.
Nej, då tror jag han tar Florida.
Okej.
Okay. Det tror jag också.
Okej, okay. 14,7 i Buffalo säger vi nej tack till.
Mitch Marner vann ju Fornage, han spelar ju fram McDavid till. Och det tror jag var viktigt för Mitch Marner. Han vill vinna med nu och det kommer han inte göra i Buffalo. Det kommer han göra här.
Lönetaket ska ju gå upp här om ett par år. Chansar man att ta ett kort kontrakt som är väldigt välbetalt med Tampa 2 år 14,5 eller 7 år 10 miljoner i Florida? Det är mycket pengar, vet du. Och han får spela ett bra lag i 2 år. Bra ställe. Och sen kan han gå ut på öppna marknaden.
Han får
igen
spela med Kucherov och Point.
Ja. Gensel tror jag han passar ännu bättre med kanske. Eller?
Gensel, ja.
Jag ser Tampa. Den där, den är lite kul, lite annorlunda.
Och han får spela med Viktor Hedman och Vasilevski. Jag tror på Tampa också.
Ja. Okej, okay, för han kommer ju vara runt 30 då när det här kontraktet går ut. Men då är frågan, hur mycket betyder pengarna? Om Columbus erbjuder ett 2-årskontrakt och maxar 17,6. Oh. Det är alltså 20% av lönetaket.
Han får spela med Verenski.
Det här är det mesta han kan tjäna. Man får inte tjäna mer än 20% av lönetaket.
Men jag tror ändå att vinna är någonting som betyder någonting för honom. Så jag tror att han skulle välja Tampa i alla fall. Plus att skatterna är bättre i Florida än Ohio. Så,
Men han får vara den stora fisken i Columbus här.
Ja, men jag tror inte att det smäller lika högt. Jag tror inte att Columbus, även om de är bra, jag tror inte att de är nära att vinna Stanley Cup på det sättet som Tampa.
Nej, de har gjort en otrolig säsong, överraskat alla med den här tragedin med bröderna Gaudreau och allting. Men de kommer inte vara Stanley Cup-utmanare som Uffe säger. Så nej, det blir nog Tampa då där.
Okej, Tampa kvar. Här kommer det sista. Ni sa att han ville ha mer. Mm. Här har vi kanske ett lite rimligt kontrakt. Nashville, bra skatter. 12,5 blir bäst betalad ytterforward i ligan. Över Rantanen. Inte totalt kontraktsvärde då, för det här är ju bara 7 år. Men det här är ett ställe där många gillar att spela på grund av skatte. Trevligt, behagligt liv, okej, klimat. Bra stämning på matcherna. Tar han den?
Ja, det där var kittlande. Ja, det. Kan han läsa spela gitarr också? Gå på Martins där.
Men det är ju lite oklart vart Nashville är på väg som lag.
Ja, precis. Jag tänker de barnen också. Jag vet inte fasen. Jag kör vidare på Tampa faktiskt. Jag tänker att så här, 2 år i Tampa, vinner Stanley Cup och sen signar med Toronto igen när han är 30.
Erik?
Vi hade ju en tes i början här om att han har fått sug på att vinna nu efter Four Nations. Så han kommer gå efter mästerskap och sen kommer han tälja guld i sitt sista stora kontrakt.
Så du rycker den här då?
Ja.
Då, Julian Brisbois, jag vet inte vart du ska hitta 14,5
miljoner. Det kommer han göra med det nya lönetaket.
Men om du gör det så kommer du få Mitch Marner. Det har vi slagit fast nu. Vi vet precis vad han vill. Någon som... kanske skulle kunna tänka sig flytta till Tampa, men har dementerat att han ska flytta, Rasmus Dahlin. För det kom ut rapporter här i veckan. Paul Bisonetti i Spit and Chicklets sa att han har hört att Dahlin har sagt att om inte det här ändras nu, då vill jag bli tradad. Och Rasmus gick ut själv och dementerade det här ganska kraftfullt, får vi säga. Det kändes inte bara som en standard dementering.
Nej, utan han blev lite förbannad och sa, jag har aldrig sagt ordet liv. Mm. Men han kan ju ha sagt andra ord. Alltså. Ja.
Nej, men de uppgifterna som har kommit ut efteråt, och jag lyssnade på en intervju med Paul Bisonette där han så här kommenterade sina uppgifter, och det var inte så övertygande, kan jag säga. Det var inte så här att man kände, åh, den där killen vet vad han snackar om.
Men han sköt lite från höften.
Ja, det känns så. Han bara, ja, men jag sa bara vad jag hörde. Och så att det märks ju där att han inte är någon journalist.
Nej, det får man säga. Men om vi ställer frågan rakt så här då. 2 år från nu spelar Rasmus Dahlin i Buffalo.
Ja.
Jag hoppas innerligt, både med hjärtat och hjärnan, att han inte gör det.
Nej, det håller jag med om.
Eller hur? Men tyvärr så tror jag att du har rätt. Han är kapten där nu, ja. Och han tar ju sitt ansvar och han är ju ruskigt bra, alltså individuellt sett, men spelar ju i en klubb som kommer missa slutspel för 14:e året i rad. Sämst i professionell idrott där borta i USA överhuvudtaget. Och de som har lämnat Buffalo, vi tar några exempel. Linus Ullmark, han lämnade Buffalo, han vann Vezina som bästa mål. O'Reilly, han gick till St. Louis, vann Stanley Cup och vann Conn Smythe. Vi har Reinhardt som lämnade, vi har Eichel som lämnade, de har vunnit Stanley Cup bägge.
Kyle Okposo
lämnade. Så
nu vet vi, Dylan Cousins, Ottawa vinner Stanley Cup 2025.
Nej, men exakt.
Tror du var därför som Tampa tog Semjus Girgensons som fjärde center?
Precis, precis. Men ni förstår vad jag menar. Alltså, han är ju i en annan klubb som där han har bättre omgivning och det är bättre skött. Ja, men där kommer ju han helt direkt hamna in i Norris-racet på riktigt och kunna vinna. För Rasmus Dahlin, vi pratar om Sidney Crosbys seriositet och många andra, McKinnons. Men Rasmus Dahlin är ju superseriös. Vi har varit inne på det förut. Han, på tal om Adam Oates, anlitar honom som liksom ger feedback på sekvenser i matcherna för att han ska utvecklas och bli bästa versionen av sig själv.
Ser Rasmus Dahlin bomba in lite slagskott här. Och medans vi pratar om Dahlin så ska vi också glida in på att NHL nu har släppt sin topp, eller har släppt omröstningen för sitt topp 25-lag. Det är ju så att vi har haft 25 år det här århundradet. Och nu ska de
ut... Ja, det har vi.
Ja, precis. Det är 2025.
Ett kvarts sekel.
Ja, precis. Och då är NHL nu en omröstning där fans får rösta på vilka de tycker att de 25 bästa spelarna är. Och NHL.com har gått händelserna i förväg och tagit ut sin lista. Och den ska vi nu reagera på. Vi ser den framför oss här. Och det som står ut, jag vet inte om det är Erik som var med också, för det är 5 målvakter ungefär.
Ja, jag har ingenting emot målvakter, men jag förstår inte vad Patrick Roy gör där, om jag ska veta. Alltså han är fantastisk målare, fantastisk karriär, men vad gjorde han under 2000-talet? Typ 3 säsonger? Han vann visserligen Stanley Cup med Colorado
2001. Ja, precis. Han la ju av 0-2-3, va?
2001 så vann han ju med Foppa. Där
absolut.
Han ska ju vara med i tidigare kvartalet, inte i det här.
Nej.
Alltså det lätta hade väl varit att bara plocka då och ta in en utespelare till istället. För det känns ju som många väldigt notabla utespelare.
Kucherov.
Nikita Kucherov. Alltså ska vi nämna några namn som inte är med. Forward så har vi Kucherov, Datsuk har skrivit upp. Martin Saint-Louis har Trophy, Stanley Cup, 2 poängliga segrar. Jonathan Taves har vi också. Om vi ska ha en svensk så kanske Henrik Sedin är närmast med sin poängliga seger. Och på backsidan har vi ingen Roman Jose, ingen Chris Pronger. Står ut för mig. Och så har vi då Cale Makar också så småningom. Jag skrev så här. Jag tycker att Stamkos, Joe Pavelski och Brent Burns, de har inte här att göra, med all respekt för deras fina karriärer.
Nej, det är... De som lyssnar nu ser ju inte alla namnen här. Men,
nej,
men,
precis.
Men när du jämför de namn du sa nu... Som är
så
med
därför
på listan.
Räknar vi upp dem som vi ska plocka bort här.
Ja, precis. Och där är det ju definitivt plocka bort dem och in med bland annat Kucherov där.
Ja, men om vi säger så här. Jag lyfter Stamkos och Pavelski. Vilka forwards sätter ni in då?
Datsuk och Kucherov.
Ja.
Före Saint-Louis.
Ja.
Ja, Saint-Louis är ju fan en superfavorit. Han var faktiskt skytt på mina målvaktsträningar där. Det kan vi ta i ett annat avsnitt. Jag puffar där för Saint-Louis. Han sa att målvakter är konstiga, men målvaktsträningar är tamtusan ännu konstigare. Det var ändå ett roligt citat av Martin Saint-Louis. Han var lika seriös på när han sköt på målvaktsträningen som han var under matcherna, kan jag säga.
Ja,
på tal om att de är speciella, de här som är på den här topp 25-listan. De har ju driv. Men jag skulle säga, nu pekar du på någon där. Vem pekar du på?
Nej, men jag vill ha det. Men om vi säger Kucherov och Datsuk, är vi med på det? Vill du ha in Saint-Louis istället för någon av dem?
Nej, inte det här seklet.
Nej. Okej.
Roberto Longo istället för Patrick Roy.
Ja.
Ja. Den är ju faktiskt helt given.
Ja, nej, jag förstår inte alls. Alltså, all respekt Patrick Roy.
Och Longo kanske även före Fleury, om vi ska välja som är med här.
Ja, Fleury Erik, har ju sin Stanley Cup.
Longo har ju ingen Stanley Cup. Fleury har 3.
Men Longo var en bättre målvakt. Var han inte det?
Ja, det kan vi diskutera. Han fick ju spela där i OS i Vancouver och vann där när Brodeur inte fick då stämma där i OS.
Han vann aldrig Vesina, va?
Nej,
han gjorde inte det.
Nej, han gjorde inte. Och Vasiljevski, var han med här i topp 25 här?
Nej,
Vasiljevski vill jag hellre ha in.
Bra, Erik.
Både före Fleury och... Jag ber om ursäkt, jag har varit lite stökig idag och det har svallat. Men...
Ja, men där var du
där var jag bra.
Där var du helt på det.
Och nu kan vi
stänga. Då kan vi släppa målvakterna. Då är det bara backarna kvar. Jag kommer att peta Brent Burns.
Ja.
Och ni kommer att få välja Roman Josi, Chris Pronger, Cale Makar eller Shea Weber.
Chris Pronger.
Ja, Cale Makar kommer ju vara gjuten i nästa kvartal såklart. Men
exakt. Jag tror han har spelat lite för lite nu för att
precis.
Komma in
men, ja, men jag tar ändå med Carl så att vi har lite dynamik.
Mm. Ja, men då säger vi så då. Det var några små ändringar, men det går ju också att rösta på det här, ska man säga, om man är supporter också. Ja, precis. Det är bara att gå in där på nr.com så hittar man vägen. Nu börjar det bli dags för oss att runda av. Erik, berätta vad vi ska hitta på helgen.
Ja, det är ju jätteroligt. En härlig helg tillsammans med Guldjonta, det ser jag fram emot. Men imorgon är det Pittsburgh-Detroit klockan 20.05. Vi börjar där och sen på söndag, vad frestar vi med då?
Då är det Vegas mot Detroit.
Just det. Mycket så det är bra. Massor med svenskar i leken. Varmt välkomna alla hockeyälskare.
NHL Sunday då. Och nästa helg i Linköping på lördag så är det NHL Hockey Day. Då är det alltså Rangers mot Vancouver NHL. Så du är på plats i Linköping. Missa inte det. Hitta mer info på sociala medier på internet. Vi tackar er två som har varit med.
Tack så mycket.
Och tackar såklart alla er som har tittat. Och så ses vi igen på måndag utöver de här härliga matcherna vi har på Viaplay.
Hockey vänner, jag är redo. Den 21 och 22 mars så kommer Viaplay tillsammans med NHL förvandla Stora torget i Linköping till en riktig hockeyfest. Och på lördag kväll avslutas festligheterna med NHL-studion live med NHL Saturday presented by Fastenal och mötet mellan New York Rangers och Vancouver. Kom till Stora torget i Linköping eller följ Hockey Day på Viaplay den 21 och 22 mars.
Programmet presenteras av ATG, spel på sport, häst och kasino.